When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Varmt välkomna till det som är det näst sista lagspecialavsnittet, och då har vi kommit fram till det som är fjolårstvåan, Josip. Det är Elfsborg vi ska prata om.
Fan vad kul.
Och det blev ju en liten kamp förra året, och du skiner upp som en sol när du påminns om den här kampen.
Ja, det är lika, egentligen inte vår förtjänst, utan det är väl Peter Guargis och Degerfors. Och det är extra fint då att Degerfors sparkade ur Elfsborg i kuppen med.
Det har varit en liten påminnelse igen.
Ja, Borås Arena 2-2 igen.
Ja, det är otroligt, det är otroligt. Ja. Vi har såklart Isak Edén med oss också, som skiner upp som en sol men av andra anledningar.
Ja, bra start på den här podden. Nej, men det är kul att dra igång en ny säsong så man kan lägga sig de där grejerna bakom sig.
Det sjuka med att lägga grejer bakom sig är att man får ju aldrig riktigt lov att göra det, eftersom den första liksom punkten i våran mall heter ju Recap 2023. Så att vi ska liksom påminnas återigen om Elfsborgs 2023. Och då kommer man ju inte ifrån den där jävla matchen mot Degerfors. Men om man ska försöka se säsongen ur ett lite bredare perspektiv, går det att göra det eller?
Ja, men det gör det väl ändå. Alltså så, man får ju, det är klart att det definieras ju av de två sista matcherna. Sen att komma tvåa är ju fortfarande ett väldigt bra resultat för en förening som IF Elfsborg. Och alltså det är klart att man vill vinna när man har sånt guldläge. Och de chanserna kommer ju inte så ofta. Så det är klart att den sitter i. Men zoomar man ut från hela säsongen så gör vi ju en otroligt bra säsong. Och jag tror vi har sagt, jag tror vi hade 10 borta segrar eller någonting. Och ja, jag som går på alla bortamatcher, det blir ju extra roligt att vinna bortamatcher. Jag tror vi hade 8 raka segrar på våren och jag tror vi vann 6 raka bortamatcher. Och på sommaren där spelade vi otrolig fotboll. Stefan Andreasson sa att bortamatch på årsmötet här nu för någon vecka sedan, så sa han att, ja, som Stefan Andreasson brukar säga. Men han påstod att matchen borta mot Djurgården där när vi vann 4-0 på sommaren är den bästa matchen han har gjort. Det kanske jag inte ska säga, men det var, då var vi riktigt, riktigt, riktigt bra. Och spelade underhållande. Och det är också en säsong som, alltså det är inte bara flax att vi kommer tvåa, utan vi gör det ju på grund av ett systematiskt arbete under lång tid som dessutom bygger förutsättningar för att konkurrera även i framtiden med tanke på att vi har sålt spelare för dyra pengar och sådär. Så att, totalt sett så får man ju ändå säga att 2023 är en fantastisk år som för IF Elfsborg.
Vad och när insåg du hur bra ni faktiskt var?
Ja, men det var väl, alltså vi hade ju, de två första matcherna var ju riktigt usla, eller usla, men de var ju, vi gjorde inga mål och 0-0 mot Varberg borta var ju rätt mediokert, får man väl lugnt säga. Men sen det som verkligen var statement-segen var ju 3-0 hemma mot Malmö i maj. Jag vet inte om det var omgång 8 eller 9 där någonstans. Men då hade vi också 6 raka innan dess. Men där och då spelade vi otroligt bra fotboll. Och då kör över Malmö FF på hemmaplan med 3-0. Det är klart att det sänder signaler om att vi är på allvar. Så där och då kände man verkligen att nu är vi med i det här. Och nu är vi med hela säsongen. Liksom.
Var det också då, Josip, du förstod att Elfsborg kanske var den tydligaste utmanaren? För det var ju också innan, rätta mig om jag fel. Ja, det är det
emot, va?
Ja, men det var ju också innan Häcken. Alltså när nya lag, nu ni fattar vad jag menar, men lag som kanske inte är vana vid att dubbelspela i Europa, när de väl gör det så har man alltid den lilla brasklappen att de kommer tappa, de ska ut i Europa. Det sa vi ganska länge om Häcken och det visade sig vara en sanning som stämde. Elfsborg hade ju inte riktigt det, så att var Nej. Det där du insåg att fan, det kanske är Elfsborg som är den stora utmanaren och inte Häcken?
Absolut. Det får jag väl ändå säga. Alltså den matchen, vi har ju nämnt i andra sammanhang att det är ju precis i det här skedet som Anders Christiansen får sitt besked och allt det händer kring honom. Så att det påverkade laget väldigt tydligt och det har ju alla återkommit till senare. Men bortsett från det så är det en spelmässig fullständig utskåpning i Borås som Malmö åker på. Vi har ett halvläge kanske, 2. Och sen är det bara Elfsborg liksom för hela slanten i 90 minuter. Och på något sätt, alltså givet den insatsen, vi gick väl därifrån, klart man är missnöjd. Men det var också så här, okej, bra, då har vi fått någon käftsmäll, någon reality check. Att det går inte att leva i den här kaffe, kaka, 8 raka som det var. Liksom. Det var ju klart det var ball, men likväl att okej, men vi har blivit slagna av ett lag fram till sommaren. Det är Elfsborg och det är väl mellan oss och dem det kommer stå i slutändan. Givet då... Dels hur vi spelade på våren, dels hur Elfsborg spelade och hur de andra såg ut. Liksom de direkta konkurrenterna, man pratade om Djurgården, där märkte man tidigt att det var någonting som inte stämde. Häcken, som vi sa, vi tog höjd för att det skulle bli svårt att gå ut i Europa. Och sen så tappade de då efter det här, både Sadik, Traoré, alla liksom nyckelspelare försvinner medan Elfsborg tuffar på. Och sen tänker man ju också av tidigare erfarenheter att jaja, men de kommer ju orka fram till omgång 23-24. Men de höll jävlar i hela vägen in.
Hur bittert, alltså med facit i hand, för att Ondrejka var ju ändå, man ska inte glömma Ondrejkas vår i detta. Hur bittert i efterhand var det att han ändå lämnade istället för att stanna året ut?
Ja, men det är klart att det, sen han lämnade ju redan innan säsongen började, skrev han ju på det kontraktet. Så att han var man ju inställd på att han drar ut sommaren och där var det mer så här, ja fan, ska han spela ens under våren? Han kommer ju ha tankarna någon annanstans. Och han startade ju inte premiären sen, som du sa, han var ju helt otrolig den våren. Gjorde lite som han ville. Men det framförallt man är lite bitter över är ju, kanske inte jag kommer att dreka för sådana spelare lämnar. Alltså, det är ju inga konstigheter att var han 20 eller vad han nu var när han lämnade 21 kanske. Spelat ändå några år, den typen av yttra. De lämnar ju däremot att Gustav Lagerbielke efter en halv säsong från ingenstans kom ett bud från Celtic på 35 miljoner och sen inte gjort en sekund i Celtic i princip. Han startade väl ett Old Firm och gjorde självmål och sen har han inte spelat typ. Och att André Römer mitt i sommaren lämnar på grund av familjeskäl. De svider ju mer, för de var ju spelare som man säger, ja men fan, Lagerbielke borde väl kunna stanna ett halvår och ta det SM-guldet. Römer var tvungen att lägga hem till familjen just nu när vi är i en guldstrid. Liksom. Och där lyckades vi aldrig riktigt hitta ersättarna. Det gjorde vi ju till Ondrejka. Alltså, och det var ju en fantastisk sommar. Och Bernhardsson och Simon Hedlund kom in. Gjorde väl ingen dundersuccé, men det var ändå okej. Men till André Römer hittade vi aldrig rätt. Och till Gustav Lagerbielke hittade vi inte helt rätt heller, även om Bahari var okej. Så de svider ju betydligt mer än Ondrejka.
Ja, jag vill bara fastna där vid Römer, att man hämtar in André Baldursson och man hämtar väl, det är någon dansk också, du får hjälpa mig med
namnet. Jens Jakob
Thomasen. Och sen har man Baidu och Boateng och så tänker man, fan det här borde ju ändå gå, men det är som Isak säger att de når aldrig riktigt fram. De hittar inte den sista lilla avgörande procenten i de här nyckelmatcherna framåt slutet att lyckas liksom täppa igen det hålet. Och det är väl...
Ja. Det var ju Thomasen som skulle vara rak ersättare, men han bröt ju handen precis innan han kom och sen så, jag tror han startade en match och det var Malmö borta.
Ja.
Och Boateng var visserligen bra på hösten och det gick Baldursson okej, men ja, det fattas ju den där stabiliteten liksom. Sen, alltså, vi gör ju en fantastisk höst också fram till omgång 29 liksom, så att det är ju inte så att vi rasar ihop, men det är klart att man märkte att framförallt Gustav Lagerbielke saknades i vissa matcher under hösten.
Du, en stor anledning till att det gick så bra 2023 är ju liksom den kontinuitet och den systematik som Elfsborg har använt sig av, och mycket av det tillskrivs ju såklart Jimmy Tillin, och det är också nästa liksom kategori i våran kära mall, nämligen tränaren. Och det var ju ändå alltså ganska stora frågetecken här under vintern om han skulle vara kvar eller inte. Hur viktigt tror du att det är för er framtida liksom konkurrenskraft att han är kvar?
Jag tror det är jätteviktigt att han ändå stannade. Det är klart att det finns en lång procent som man tänker sig, ah, fan, vi kanske behöver ett clean break och börja om helt. Nu behöver vi inte göra det. Vi har bytt ut liksom halva startelvan från premiären förra året. Hade vi bytt ut delar av tränarstaben också så hade det ju känts väldigt osäkert. Nu vet man ändå att det finns en stabil grund, och man vet också att Jimmy Tillin är en person som, alltså han sitter ju inte hemma en fredagkväll och gnäller till sin fru i soffan av att han inte har lämnat liksom. Utan är han kvar, vilket han är, då är det fullt fokus och på att ta IFS på framåt. Så att där är jag inte dugg orolig att han skulle ha fokus någon annanstans. Och det är klart att lyssnar man på de intervjuerna med spelarna och hela den biten, så är de otroligt nöjda med att Jimmy Tillin är kvar också. Jag tror Per Frick fick den frågan av er eller någon annan podd. Så här, men varför kommer IFS på utmana 2024? Jo, men vi har samma tränare. Så att det betyder ju väldigt mycket, och det sänder även signaler om att hallå, vi är fortfarande topplag. Glöm inte av oss liksom. Det är inte bara Stockholmslagen som kommer skjuta upp här, utan Elfsborg ska fortfarande vara med i toppen även den här säsongen.
Vad upplever du är liksom anledningen till det? För det var ju också en stor grej där, alltså om vi backar bandet ännu längre till 2022, va? När det var avgångsbanderoller där under sommaren, och i efterhand så har det ju kommit ut att så här, även när det gick väldigt dåligt och knackigt och spelet inte satt, så hade ändå, alltså den klassiska brukar vara då att tränaren tappar omklädningsrummet och spelarna slutar tro på tränarens idéer, och ledande spelare kanske inte drar jämnt med tränaren och disharmoni och sådär. Men även under den perioden så märkte man ju att Jimmy Tillin har ett jävla stöd ifrån spelartruppen. Du som följer det från närmare håll, hur upplever du det?
Jo, men det är ju alltså dundergrundmurat både i spelartruppen och från Stefan Andreasson och styrelse och alla som jobbar i och runt föreningen. Och det är ju mycket, dels hur han är som person, alltså väldigt så lugn, saklig, trevlig, professionell. Och dels hur han är som tränare, han är ju otroligt ambitiös, det är lätt att glömma av det med de här tränarna. Det är ju många som är nu för tiden, men han lägger ju ner otroligt mycket jobb och han vill ju hela tiden framåt, och jag tror... Det snackas ju inte, det är inte så sexiga rubriker, men liksom vi tar hjälp av individuella tränare, vi har liksom forskare som kollar på data. Alltså det är mycket av de där sakerna i bakgrunden som jag tror spelarna märker också. De känner att så här, okej, jag kanske inte startar här i 10 raka matcher, även om jag är 19 år i supertalang. Men jag får den hjälpen jag behöver, för att när jag väl startar, då ska jag vara redo att explodera. Och det såg vi ju på Jakob Andrejka, det har vi sett på Ahmed Kassem, det har vi sett på Jesper Karlsson innan, det har vi sett på ytterligare några sådana spelare. Så att jag tror att det förtroendet är ju svårt att bygga upp, men har man väl byggt upp det så tror jag det märks och det genomsyrar hela föreningen. Att det finns en plan och det finns liksom grejer bakom kulisserna som man kanske inte snackar så mycket om utåt, men som gör att spelarna känner förtroende.
Mm. Det snackades ju om Jimmy under vintern och efter säsongen, och det kopplades ihop med diverse olika klubbar, och det var ju till liksom han eller Kim Hellberg till Sunderland och den biten. Nu kom väl senast att det var Aberdeen som var och ryckte i honom, och det var några medieuppgifter och det där. Luras man in i någon form av falsk trygghet att Jimmy liksom, han har skrivit på, han har ett kontrakt att förhålla sig till, han kommer stanna? Eller känner man någonstans att oj, okej, men nu kommer det här, sen kanske i sommar det kommer någonting annat eller så? Blir man på något sätt lurad av att ja, men det finns förutsättningar, men han kanske sticker om det kommer något väldigt, väldigt bra?
Ja, men det är klart. Och det är väl egentligen som vilken spelare som helst. Alltså Baidu förlängde också kontraktet, och det är klart att ingen tror att han kommer stanna hela säsongen. Så kommer det rätt bud så kommer nog Jimmy Tillin lämna. Men rätt bud är ju inte liksom ett lag i skotska bottendivisionen. Alltså Aberdeen i det här fallet. Alltså botten av skotska ligan ska jag säga. Så att jag tror att det krävs något väldigt bra, för att han är ju också en... Han går ju lite på Jimmy Tillin. Säger han att han vill det här någonting och är kvar i projektet, då är han kvar i projektet. Sen det är klart, skulle ja, vad vet jag, Real Madrid komma, men det är klart som fastän han kommer lämna. Så att jag tror att det krävs ett väldigt bra bud och inte något så här, han vill ju inte väg till första bästa pris, utan han känner nog att föreningen fortfarande har ett liv att ta och att han kan göra det i föreningen, och därför kommer han vara kvar fram tills det kommer något väldigt bra. Och det är klart att det snackas mycket om honom i Europa. Jag försökte skoja lite med årsmötet och fråga vad som hade varit den mest ambitiösa arbetsintervjun han gjort här under vintern. Men han vägrar svara på den frågan. Så att, han är ju väldigt proffsig.
Skräll. Men om vi tittar rent objektivt med den typen av fotboll som Thelin vill spela och den metodik han använder. Vad tror du är en rimlig liga som man faktiskt skulle kunna vara intresserad av på riktigt?
Det är ju väldigt svårt att svara på. Alltså, framförallt med tanke på... att det ser ju, alltså det känns som att alla ligor är väl lite som allsvenskan, att det finns lag som spelar en viss typ av fotboll i, ja, alla typer av fotboll i alla ligor. Och det känns som att det börjar snackas om honom i, ja men England har det ju ändå varit, alltså både Sunderland och Swansea och lite sådär. Jag tror Championship hade väl varit ett bra mål. Jag tror att Jimmy Thelin vill ha en förening som, eller en klubb som liksom, han kommer ju inte gå till Palermo som sparkar en tränare efter en månad liksom. Utan jag tror att han vill gå till en ganska välskött, stabil klubb så att han får tid på sig. Så det är snarare det måttstocket än någon särskild liga. Jag tror liksom inte han kommer hoppa på med just ja, något sånt italienskt kaoslag eller något ungerskt kaoslag eller Hajduk Split liksom, som sparkar en tränare efter en vecka. Liksom.
Hajduk hade varit spännande.
Hajduk hade varit spännande, men Tyskland låter väl ändå rimligt?
Ja, men om det man tror jag. Alltså, varför inte en klubb i Schweiz? Precis som Berra och Svein gick till Schweiz och det verkar vara populärt med svenska spelare. Så varför inte? Det vore väl alldeles utmärkt med något lag därifrån. Mm.
Men du, är du, finns det någon oro i dig gällande just denna fråga? Alltså just med motivationen, att han ändå har... Mig veteligen är det första gången som tentaklerna hos honom verkligen har varit ute och han har besökt andra klubbar och att han är sugen på något nytt, att det ska ta bort några procent av det fulla fokuset och den fulla motivationen på Elfsborg. Men om en spelare gör det...
Däremot så är jag mer rolig för att han kanske lämnar i sommar då, om rätt bud kommer.
Okay.
Och lite som vi har pratat om i den här podden, och lite så här, vad finns det för heta tränarkandidater efter Jimmy Thelin? Jag har ingen aning. Alltså Kim Hellberg hade ju varit det, men han är ju i Bayern. Och, ja, det dyker alltid upp någon, men det känns ju inte som att det kryllar av intressanta, unga, ambitiösa tränare just nu. Så att, jag hoppas verkligen att han stannar hela säsongen i alla fall. Men jag är mer rolig för att han lämnar i sommar än att han skulle ha tappat någon motivation.
Har du sett någonting som han har skruvat på taktiskt eller under den här försäsongen och kuppspelet, eller är det samma typ av Elfsborg vi kommer få se?
Det är ju mycket samma typ såklart. Sen har de ju snackat om att vi ska bli lite mer bollförande och lite mer bekväma med boll och kunna styra matchbilden på det sättet. Alltså, vi ska ju komma ihåg att Elfsborg var ju unika i fotbollseuropa förra året när vi var, ja, ledde ligan samtidigt som vi hade, ja, jag tror vi snittade 45-46% bollinnehav. Samtidigt som vi ändå var liksom, vi låg i toppen av XG-tabeller och liknande, så att vi spelar ju inte den här liksom stå lågt och kontra fotbollen, utan vi spelar ju snarare liksom pressa högt och sen ligga lågt och liksom gå blixtsnabba attacker och skapa mycket lägen, så att det är inte den här liksom, vad ska man säga, Mjällby-försvaret, men det är inte liksom Malmö FF-bolltrollandet heller, så att det är väl lite sådana dimensioner som ska in i spelet. Sen hoppas jag fortfarande att vi behåller den här liksom blixtsnabba kontringsfotbollen, för det är ändå det som är vår USP. Sen nu har vi bytt ut lite spelartyper, så att någon typ av annan fotboll behöver ju addera. Och, ja, det får inte bli för lättläst heller. Och vi behöver fler nycklar. Så att lite skruv kommer det nog bli, och det blir det alltid. Men jag tror att grunden kommer vara densamma.
En skruv som jag har varit inne på och varit liksom, hade jag varit Elfsborg-supporter hade jag varit orolig, så är det ju målvaktsbytet som ju tvingar er lite grann till att ändra det taktiska. För att, som du var inne på, i perioder förra året så hade ni ju möjligheten att stå väldigt lågt, låta motståndare kliva ut på kanter och pumpa in inlägg, för där stod Hakon och ägde det där straffområdet och kom ut och plockade allting. Jag blev ju förvånad när ni plockade, i mitt huvud så skulle ni ha plockat Samuel Brolin som är mer den typen av målvakt, och Kalmar skulle ha plockat Isak Pettersson som är mer av en målvakt som
Ricardo Friedrich,
offensiv med fötterna och håller på. Och det man kunde se under kuppen var ju också att ni hade bekymmer i just det spelet. Ni har släppt in en del mål under försäsongen, och det här att släppa till inlägg har inte sett lika stabilt ut, och det värvades in en ny målvakt här under, efter att Isak Pettersson kom också. Så att, vad gör du utav den situationen, och hur tror du att Jimmy resonerar gällande målvaktsfrågan och det taktiska i försvarsspelet just när Hakon har lämnat?
Ja, men det är ju den stora snackisen i Borås. Så att, det ska bli väldigt intressant att se nu hur det blir nästa säsong.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Väl dra igång, för som du säger, det har sett väldigt snurrigt ut under försäsongen. Och det är ju lite förvånande, som ni är inne på, att ja, vi går från en målvakt som har en speltyp som är extrem på det han gör till någon som absolut inte har det som styrkor. Och vi ryckte ju Ricardo Friedrich också. Och han har varit mer lik Håkon, att för Håkon var ju också ganska aggressiv utanför straffområdet också. Så inte minst mot Värnamo, om inte annat.
Oh ja.
Men nej, så att det blir väl det stora frågetecknet. Sen att vi värvar han Bondgård eller vad han nu kan tänka sig heta. Alltså, vi släppte ju båda målvakterna, vi släppte ju Tim Rönning också. Så att det var väl mer att vi ville hitta rätt på en andra målvakt som kan kanske konkurrera eller vara strax bakom. Så att det ska man nog inte dra för stora växlar på. Jag tror att Isak Pettersson absolut kan växa in i det. Och att man vill se den här nya dimensionen av att få passningsfötterna på Isak Pettersson, som kanske inte var Håkons absolut största styrka sen, tycker jag det är lite underskattad egenskap, för han var ju extremt duktig på att sätta igång spelet snabbt. Han kanske inte hade de här liksom stå och mata 60 meters bollar med fötterna som Isak Pettersson har, men å andra sidan så kunde han kasta till alla plan och skicka långt snabbt. Alltså det var ju flera gånger som vi hade i princip satt igång spelet innan motståndarna vände sig om efter ett skott utanför. Och det var något som verkligen stack ut, tycker jag, som jag sällan ser och som jag verkligen uppskattar, för det blir tempo i matcherna. Och det hoppas jag att Isak Pettersson fortsatt kan bidra med, men det har vi inte heller sett än så länge. Så att där hoppas jag att, att han kan få in det upptempot som vi gärna vill ha, för vi vill ju spela med ett högt tempo i matcherna.
Målar jag fan på väggen om jag tror att Bundgård kommer få stå ganska tidigt?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag har inte sett han, ska säga, för han kommer ganska sent och jag har inte hunnit se de två sista träningsmatcherna, men han har imponerat. Så att det är nog ganska öppen konkurrens. Jag tror Isak Pettersson står i premiären, men precis som förra året så var det ju ganska öppet och då stod Tim Rönning 15 matcher och sen så klev Akon in under sommaren och så tog den platsen och sprang med den. Så att, jag tror inte vi kommer byta i omgång 3, men omgång 8 kanske.
Det är fantasy-rek.
Inte dum. Lilla Bungården där i kassen. Vi lämnar tränarrubriken och rör oss till stjärnan. Och där har ju Per Frick förlängt. Så är det dit vi ska, eller finns det någon, finns det någon större stjärna?
Ja, men det finns väl större stjärnor, finns det, men det finns ju ingen större ödspårare i truppen. Och ja, jag älskar ju Per Frick och överallt annat, så att jag blev otroligt glad när den där förlängningen kom på. Jag hade till och med glömt av att han inte hade, att han bara ett år kvar på kontraktet. Så att, men det är klart, man landar ju ofta i Per Frick eller Johan Larsson eller Niklas Hult. Och det är ju ganska tråkigt att snacka om någon som stjärnor, för att dels Johan Larsson har väl lite star quality, men annars är det väl inte jättemycket. Alltså, de är ju bra i media, bra fanbärare, kulturbärare och allting. Men stjärnor vet jag inte om de är.
Fast vänta nu, Johan Larsson bra i media. Han verkar ju på riktigt avsky och prata med media. Vi såg
jo,
alla
men det gör
hans...
ju också att han är, alltså, han är ju bra på att snacka ändå. Visst, han åker med enkäterna, men han kan ju gå upp till en Discovery-studio efter match och ändå hålla ett samtal med Axén och alla vilka som nu står där.
Ja, det är sant.
Framförallt hatar ju Johan Larsson enkätfrågor.
Så han är ju vältalig och proffsig. Sen är han ju inte en sån som det sprakar om, kanske. Liksom.
Men ifall du får singla ut en stjärna i truppen?
Ja, men det blir ju lite... Alltså, det är ju svårt. Men jag säger... Det här är mest för att jag vill det också. Och för att jag tror att det är, finns ett, liksom, ett vakuum att ta den platsen. Och det blir ju då Arbel Seneli.
Ja, såklart. Ja.
För att defensivt så är det ju samma. Alltså, Sebastian Holmén har vi inte nämnt. Han är ju vår bästa spelare kanske.
Absolut.
Tillsammans med Niklas Hult. Men där har vi, det är ju det usual suspects och de man alltid pratar om. Nu är det ju så här, den stora frågan inför säsongen är vem ska göra, alltså vem tar över offensiven efter liksom Bernhardsson, Jockelsson, Dreika, Gudjonsen. Och då får vi in Arbel Seneli här en vecka innan premiär. Och som verkligen har den potentialen att ta den manteln och springa med. Så han eller Michael Beidou kommer ju bära offensiven också. Någon av de två, så att, men med tanke på liksom kopplingen, namnet och historiken och brorsan och hela Älvsborgsgrejen, så blir det ju Arbel Seneli.
Kan vi göra ett bett här nu, Isak, i det här programmet?
Mm.
Om Seneli gör 10 poäng under våren så måste du från och med nu, eller från och med då, kalla honom för Arber med albanskt uttal. Och
ja,
inte
det är ju lite, jag säger ju Arber, men några säger Arber, så att jag vet inte vad som är helt korrekt egentligen. Det, men
det
absolut.
Måste, ja, det måste vara, men inte ens Arber, utan Arber. Alltså med det liksom du fullständigt.
Jag lovar.
Ja, det är bra. Ja.
Jag lovar.
Jag ser det hända.
10 poäng innan EM-uppehållet.
Ja.
Ja, okay. Men det löser han.
Okej. Okay. Alltså är man stjärnan så är det ju det man ska göra. Så det är inga konstigheter där. Nästa kategori heter ju fanbärare. Och då gissar jag att vi ska tillbaka till någon av de nyss nämnda.
Ja, men då är det ju de fyra egentligen. Alltså Johan Larsson, Niklas Hult, Per Frick och Sebastian Holmén. Och vem man väljer, ja, det är ju hugget som tucket. I vissa delar så är det Johan Larsson, i vissa andra delar bland kidsen så är det ju definitivt Niklas Hult. Från ståplats så är det nog Per Frick.
Det beror
och så
glömmer
man av lite Sebastian Holmén. Alltså,
det beror på vilken
jag vet inte vad alltså, vi snackas mer om honom egentligen. Jag har sett båda med Expressen och Aftonbladet så ger de bara 4+. För mig är han ju dundergiven som 5+-spelare, så att jag vet inte riktigt vad... Folk missar honom för att han inte snackar lika mycket med det som de tre andra tar rubrikerna.
Jag håller med dig och jag hör ju liksom... Här beror det på vilken läktarsektion man frågar.
Ja, men
är du med? Alltså, som du säger, ståplats Per Frick.
Så det skulle jag verkligen säga.
Ena långsidan Johan Larsson, för där springer ju han längs den ena halvleken. Andra långsidan Niklas Hult. Och så borta stå Holmén. För de tänker, vad fan han plockar bort våra nya match ut och match in.
Så att det är väl en bra summering av det.
Ja, men kvadruppelfanbär,
men,
det är
sagt,
också
för mig
tydligt.
Är det alltid Per Frick, så att...
Ja, men då, ska vi ge det till någon så ger vi det till Per Frick. Men i övrigt så är det en liksom kvadruppel fanbärning.
Exakt. Ja, men okay.
Fan vad bra. Talangen, här var jag lite spänd på att höra vad du har att komma med. För att jag vet att du har pratat upp Jalal väldigt mycket. Och vi har ju redan fått se ganska mycket utav honom. Vilket gör att vi alla har insett att så här, det här är en stor jävla talang. Och han är nästan, nu har det nästan pratat så mycket om honom så att vi måste nästan hitta nästa. Och när vi kommer till ett lag som Elfsborg så vet man ju att det finns alltid nästa gubbe på tur. Så att jag är spänd på vad du har att säga här. Innan du ska få komma in vill Josip säga
bara snabb grej. Man vet ju också att minst en av Isaks gruppchattar heter Jalal Abdullahi Ultras.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, jag har ju fått den Jalals agent nästan, eller på att säga. Men ja. Nej, det finns, alltså jag kollade nu, det var någon på den snackade om att man inte får vara över 21, så att det, och då vad är det, 6-7 gubbar som är under 21 som ändå alla har chansen att bli tokordinarie i år. Så att det finns ju spelare att välja på. Det är klart att Jalal är väl den som är mest extrem, men någon som det snackades om mycket i liksom januari, men som inte har snackats om och förklarat själv sen dess, är ju Egil Gudmundsen, som varit skadad hela försäsongen. Som vi värvade från Island för nästan 10 miljoner och ja, gjorde dundersuccé på i Island. Och Johan Larsson jämförde honom med Kaká här nu i Borås Tidning.
Det är klart att det är spetsigt.
Det är en spelare att hålla koll på.
Ja, så jämförs man med Kaká så förstår jag att det är ditåt det barkar. Ja, okay, men
det är samma bolldriv som Kaká, ska vi väl förtydliga. Men samma driv med bollen.
Ja, okej. Okay. Ja, då, det är inga små ord alltså.
Nej, verkligen inte. Så att där är man ju väldigt spänd. Jag har inte sett en sekund om honom av förklarliga skäl. Men sen finns det ju, alltså Gottfried Rapp startar alla cupmatcher. Han är 18. Folk kanske inte har stenkoll på honom. Såklart, vi har nämnt Ahmed Kassem här i ett år. Nu har han haft väldigt mycket konstiga skadeproblem här på försäsongen. Så att, annars var det ju han man verkligen trodde skulle bli gjuten i år. Och sen så har vi lillebror Senele i Bestfort som ser väldigt spännande ut. Så att det finns ju att ta av, men det är väl Jalal och Gudmundsen som är de två med störst höjd på kort sikt i alla fall.
Fan vad spännande, du, hur taggad är du på att det här ska dra igång nu?
Ja, men det, nu känner man sig ändå, det har varit en lång försäsong. Det tog ett bra tag att återhämta sig från den där vidriga veckan i när det nu var november, oktober. Men nu när liksom Senele skriver på Per Frick för länge så känner man så här, det var exakt de två vitamininjektioner man behövde inför säsongen. Så nu känns det jävligt bra och spännande, och det känns som att ja, vi är redo. Alltså vi pratar mycket om att vi bygger om och hit och dit, men så jävla mycket kvalitet har vi inte tappat ändå, tycker jag. Så att, jag är väldigt spänd på vad IFS kan prestera, och jag tror det kanske tar lite tid innan vi är som absolut bäst, men vi har också ett ganska tacksamt spelschema första fem, så att jag tror absolut att får vi bara en bra start här så kommer det bli jävligt bra längs vägen.
Hur högt, för att jag menar det har ju varit med tanke på Svenska Kuppen och det debackel som det blev för Elfsborg där, hur mycket har du suttit och liksom, ja men som du inledde lite grann med, eller när vi pratade Jimmy, att så här, okej, nu pratar alla om Djurgården återigen som den stora utmanaren till Malmö. Hallå, vi glöms bort här lite grann. Vi är fortfarande ett jävligt bra lag. Alltså, hur högt räknar du själv med att här är någonstans smärtgränsen för vart säsongen ska vara godkänd?
Nej, men alltså, jag skulle säga allt under, alltså, blir vi inte topp tre så blir man ju besviken.
Ja.
Sen klart, skulle vi komma fyra så är det väl okej. Okay, liksom. Det är väl OK, men jag skulle säga absolut att vi ska vara topp tre.
Ah, okay. Så men
beroende
femma
lite på Europaspelet går också. Skulle vi komma 4-5 och gå till gruppspel i Europa, ja men då skulle man väl vara nöjd liksom. Men absolut att vi ska vara med topp 3 i Allsvenskan. Ingen snack om saker.
Okej, men vi sätter ribban någonstans då på att topp 3, det är liksom, det är bra.
Ja,
det är riktigt bra. 4 är godkänt. 5 och neråt, det är inte godkänt. Eller?
Nej, om det inte blir gruppspel i Europa
precis.
League.
Typ. Det finns ju en brasklapp.
Så skulle jag kunna summera mina förväntningar i alla fall.
Fan vad spännande. Du, Isak, vi ska dra lite långtidsrekar här och annat. Så att vi får tacka för insatsen här med mallen.
Det var så lite så. Så hörs vi under sången och gärna då.
Utan Josip.
När Elfsborg har vunnit och Malmö har förlorat kanske.
Ja, exakt. Ja, men det är bra. Vi hörs då.
Ja. Härligt. Ha det bra, boss.
Hej. Detsamma, hej.
Hej.
Josip, räknar du med Elfsborg högt upp i tabellen, eller?
Ja, men inte topp tre.
Nej, för vi har ju ett långtidsspel som ju är ganska roligt.
slutar femma eller sexa inne på atg.se/tuttor och man klickar fram sig till våra långtidsspel. Allting ligger där och det är inte bara Helsingborg utan det är alla lag i hela serien som vi kommer att ha gått igenom när allt är ute. Och det finns långtidsspel på alla. Man ska vara 18 år för att spela och har man problem med spel så går man istället in på stödlinjen.se. Elfsborgs rek som vi har kommit fram till gemensamt här alltså slutar på femte eller sjätte plats till tre gånger smeten just nu.
Jag tror ju faktiskt att det kan vara en ganska bra idé, alltså just den tanken. För jag tror inte att Elfsborg kan upprepa den här säsongen eller som de gjorde. Alltså jag tror att, som Isak lite inne på, att visst spelschemat inledningsvis är bra, men jag tycker att det jag fick se under kuppspelet, det darrar lite för mycket. Jag är övertygad om att Arbetsenel är en grym spelare, men som många hemvändare som inte har spelat på ett tag, så tror jag också att det kan ta lite tid. Tappet av alltså Ockels, Bernardsson, Ondrejka från i fjol. Är ersättarna verkligen tillräckligt långt fram? Alltså när man släppte Ondrejka, då hade man ändå kvar Ockels och Bernardsson som var då hade 50 matcher var det där i Allsvenskan. De här spelarna som ska in nu med Gottfried Rapp, och vi har haft skadebekymmer här på Kassem, och så Gudmundsson ska Seneli komma igång, Gudmundsson skadad. Vem ska egentligen starta på topp? Är det Frick? Är det Jalal? Är det Dion Krasniqi? Och som jag var inne på, jag är orolig över, jag tycker att Elfsborg vann väldigt mycket matcher i fjol tack vare att man hade en av de bästa målvakter jag sett i den här serien. Jag tror att det tappet kan bli smärtsamt för dem.
Jag hör dig. Jag håller i viss mån med. Däremot tror jag att Arber Seneli, bortsett då Holmén, är den bästa hemvändaren rent kvalitetsmässigt som Elfsborg har fått hem.
Ja, det säger jag inte emot.
Med det sagt så är jag helt övertygad om att han kommer vara bekväm med det här stora ansvaret han kommer få offensivt. Han har tillräcklig nivå och skicklighet i sig för att klara av det. Men de får inte heller göra sig för beroende av honom. Det finns en viss skadehistorik och nu liksom att gå från minimal belastning och väldigt lite speltid på det senaste till att bli en bärande offensiv spelare, dessutom på konstgräs, det kan slita hårt. Så att det jag fiskar efter här under våren och det gynnsamma spelschemat de ändå har i början är att Seneli kommer göra sina poäng, han kommer fixa assist, han kan ta fasta själv, det är inga problem. Så att poäng kommer göras, mål kommer göras och det kommer produceras segrar för Elfsborg. Däremot över 30 omgångar, dessutom när man ska ut i Europa också.
Exakt.
Säkert något nyförvärv här i sommar med, det räknar jag med redan nu. Men över 30, det finns ett par lag där ovanför som har det bättre ställt truppmässigt och som är bättre balanserade i termer av dubbelspel. Inte truppmässigt nödvändigtvis, men att de är bättre förberedda och bättre strukturerade inför det som väntar. Häcken, liksom deras Europaspel förra året, ingenting att hänga i granen, men den erfarenheten de tar med sig från
Precis. Det
kommer ju ge i alla, kan ge något kryss på sikt eller bättre förbereda sig för spelare mentalt och fysiskt.
Och det kommer vara ett Elfsborg som är revanschugna med tanke på förra gången de var ute i Europa, så där pratar vi verkligen göra ingen glad. Alltså ja. Skämde ju nästan ut sig i dubbelmatchen mot Molde och vad det var liksom. Så att jag tror att det kommer läggas ganska stort fokus där på att kvala in till Conference League, och då vet vi också om vad det brukar kosta i allsvensk spel. Har man dessutom, vad jag tror då, en ganska trög start på den här säsongen för att man har sett ganska tunga ut, man har sett ganska svaga ut och man har inte riktigt gått att känna igen ifrån fjolåret. Det är en del spelare som är tilltänkta nyckelspelare som inte riktigt har fått en bra försäsong skademässigt, och jag tror också att så här, det kommer hattas lite grann i att träffa rätt. Det är inte samma hierarki i den här startelvan, vilket jag tror kan göra det jobbigt för Jimmy. Vi vet ju om hur Jimmy brukar jobba. Det är 60 minuter på yttrarna. Men det har varit ganska givet tidigare i min bok en hierarkisk ordning där. Att okej, Ondrejka kliver in i förra säsongen som tydlig, liksom du är bäst. Bakom dig har vi Ockel, sen finns Bernardsson. Här är det lite mer så här, vem ska starta? Är det Hedlund eller?
Och Hedlund måste höja sig.
Han måste höja sig ganska ordentligt. Så att jag tycker att det är lagdel för lagdel. Backlinjen är fortsatt bra, men från mittfält till anfall och målvakt så tycker jag att det är lite för mycket frågetecken. Och det kan bli utropstecken, Men jag tror att det kommer ta tid innan de utropstecknena finns. Och då kan man också hamna på en plats där det blir lite för högt upp. Och då ska man dessutom in i Europa. Så att ja. Jag tror vi kommer att ha Elfsborg strax utanför topp tre.
Absolut, jag är helt med dig. Och, där, och det, liksom om vi tittar på försäsongens kanske mest klyschiga uttryck, att vi är längre fram än där vi var förra året. Mm. Så är väl kanske Elfsborg och de toppkandidaterna längst bak.
Ja, det skulle jag nog säga.
Sett till de som har kontinuitet. Mm. Alltså vi pratar Malmö, Djurgården och Elfsborg då framförallt. Bayern har hänt hur mycket som helst. Häcken har ju bytt ut halva staben också, så att det har hänt mycket. Men av de tre, och sen dessutom kommer det ett par lag underifrån. Bayern, även om de är stressade nu, det kommer hända grejer där i sommar också, 100%. Så att över 30, det blir precis utanför pallen i år.
Ja, jag tror nog också det. Och ni glömmer ju inte bort nu att vi har bara ett lagavsnitt kvar. Det är de regerande mästarna Malmö FF som vi gör imorgon. Och sen är det allsvensk premiär. Det är Malmö som inleder. Man tar emot IFK Norrköping och ni vet ju om att ni ser...
Ja, det är Peking borta.
Det är Peking borta såklart. Ja. Men ni vet ju om att ni ser all fotboll ifrån allsvenskan och Superettan. Discovery-sändningar med er TV4 Play-abonnemang. Vi har länkar ute till ett erbjudande som bara kostar 299 kronor per månad. Det är bara 6 månaders bindningstid, vilket betyder att man får hela vårsäsongen och man får också EM, man får Champions League-slutspelet. Man får La Liga, man får Serie A och man får alla annan övrig sport ifrån TV4 Play med detta erbjudande. Så in och signa upp er pronto på detta TV4 Play-erbjudande, för nu sparkar det till en fan snart igång.
Fy fan vilken gåshud.
Total gåshud. Det här var Elfsborg. Vi hörs, hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.